Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Somna med Henrik presenteras av alla givarna där ute. Alla, var och en av er som hjälper mig att göra Somna med Henrik genom att skänka pengar på antingen Patreon eller Swish. Vill du också ge, hjälpa till och vill du veta hur man gör det så kan du läsa mer på www.somnamedhenrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din kluriga krösus, din histamin, din histamintoleranta Hagge Geigert-kopia i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej! Jag vet inte om jag någonsin har sagt det, men alltså det är jag som är Henrik och du som är Somna. Alltså jag vet inte om jag någonsin har gjort rollerna klart, så att säga. Jag vet inte heller om jag har dragit alla de här grejerna om vart man kan vända sig om man vill se, ge. Om man vill se och ge Somna med Henrik en morgondag. Till vilket Instagram-konto man kan söka sig om man vill ha mer av Henrik, inte nödvändigtvis mer av Somna. Jo, Somna med Henriks Instagram. Gå in och följ den. Den behöver följare. Det behövs, så sprid den och tala om att den finns. Har jag någon gång sagt också att det är jättebra att recensera podden på sina olika plattformar eller i sociala medier. Skriv vad du tycker om den och dela med dig av den. Vi växer och jag vill att det ska fortsätta. Så att vi kan skapa någonting varaktigt. Det skulle jag tycka jättemycket om. Om det kunde få bli en stor post i mitt liv. Men här är vi nu. Och jag är här och du är här. Endräkt och harmoni är här. Förhoppningsvis. avund och utanförskap är väl säkert också här. Någonstans. Och lurar. För dig som är ny så ska jag berätta nu då vad det här är. Det här är en insomningspodd. Det är inte något sinnligt över det här alls. Jag ska prata tills du somnar och du får slappna av till det. Jag kommer inte att säga till dig att du ska visualisera vind i håret och så. Jag kommer inte att prata om forskning och hur... Jo, det kommer jag säkert att göra. Jag älskar forskning. Men jag kommer inte att prata om min gedigna kunskap inom sömnforskning och så. För den finns icke och ingenstans. Utan jag kommer att mala på. Jag har inget manus och jag klipper inte i podden. Jag bara pratar. Och idén är att du ska bara lägga mig någonstans bakom örat. Jag försöker inte vara tråkig med flit. Faktum är att jag försöker vara intressant. Jag känner en stundtals en ganska hård press att vara ganska rolig och underhållande och underfundig och så. Och då försöker jag unna mig själv att bara vara tråkig. Men jag... Det finns då med detta sagt många som lyssnar när de är vakna. Och det är tillåtet också. Så du får använda mina ord och min röst till vad du vill. Jag kommer prata i en timma och du behöver alltså inte lyssna på mig. Jag kommer inte bli ledsen om du inte lyssnar. Idén är ju att du inte ska det. Det är från början så. Låt min röst, mina ljud bli en matt. Låt mig få bli ditt digitala inbromsnings bromsspår. Låt mig få bli ditt bromsspår i natten. Innan låt mig få bli ditt allra sista det bromsspåret på den lilla sträckan asfalt innan den stora natten. Den som hjälper dig att vaggas in. Låt mig få vara den som håller ditt huvud när du sänks ner i det varma, ljumna badkarsvattnet. Så att du inte ska, när du andas in och flyter upp till ytan av luften som fyller alla dina celler i kroppen. Celler i kroppen, ja. Och jag då håller upp ditt huvud så du inte ska få vatten i öronen, ögonen, näsan, munnen. Låt mig, Henrik, få vara en... Ja, ta den hjälp du får. Någon sa det till mig någon gång när jag motsatte mig någon viss grej som skulle kunna lösa många av mina problem. Så sa jag nej, det vill jag inte. Och då sa denna andra någon, varför inte ta den hjälp som finns? Ja, det stämmer. Det är mycket, mycket, mycket riktigt sagt. Varför inte ta den hjälp som finns? Varför inte sträcka ut handen framför sig. Hjälpen finns ju så nära nu också. Nu för tiden, i dessa dagar. Vi har ju närmare till hjälp nu än vad vi någonsin har haft som kollektiv, så att säga. Så är det bara. Nu förklarar jag, nu mansplainar jag det för dig, att så är det. Jag är ju då alltså en man som är 44 år gammal och ja, alltså det finns inget att säga om det. Det är ju vad det är. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Förlåt, det ringer ett ögonblick. Jag ska försöka prata telefon idag, ett långt samtal. Ja, du ska snart få vara med. Jag måste bara fortsätta prata lite grann om podden och så. Ja, alltså det är ju för mig många olika sätt att leverera den här podden veckovis. Mitt jobb är ju då att hitta på olika grejer och då får jag ju då till äventyrs ibland pengar för det. Det här är ett jobb som... Just nu tar mig ungefär en vecka i månaden, hör jag säga, som just nu tar mig en dag i veckan. En arbetsdag i veckan lägger jag ner på den här podcasten och extra podden av Sommarna med Henrik som kommer ut en gång i veckan också. till de som sponsrar podden via Patreon. Det tar mig en dag. Och då räknar jag in förberedelse och manipulation och exekution. Det tar ungefär 5 timmar för mig att göra en extra podden, en Somna med Henrik stora podden och sen arbetet med sociala medier inför det. Jag gör en liten bild som jag lägger upp varje gång på Insta. Jag lägger upp poddarna, jag ljudbearbetar poddarna. Jag har ganska många filter igång nu alltså, som jag pillar med. Och i och med att jag har lovat mig själv att jag inte ska klippa i podden, annat än om jag typ nyser eller rapar i mikrofonen, så är det en del pill med att få bort ströljud, så att säga. Med detta sagt så skulle det vara, just nu så tjänar jag i runda slängar 2000 kronor i månaden på Somna med Henrik. Och de pengarna kommer från mina Patreons och mina Swish-sponsorer. Det här är 2000 kronor som naturligtvis är ju inte bara mina, utan de tillhör ju också er alla, eftersom jag betalar skatt. Det är en grej som skatt och sociala avgifter och sånt. Det är en bra grej som finns. Och det innebär att säg att 1000 kronor går in på Kirinaya, som är min produktionsplattform. Det är väl ett bra betalt för en dag. Men man vill ju gärna att saker ska växa. Tänk om jag kunde släppa 2 avsnitt i veckan till exempel. Och jag har ju satt som ett mål att om 500 personer sponsrar mig på Patreon, då kommer det 2 avsnitt i veckan. För då kan jag liksom göra en halvtid typ av det här projektet. Då kan jag släppa 2 extra podden och 2 stora poddar i veckan. Det skulle jag tycka var väldigt kul. Det skulle räcka då att 500 personer skänkte typ 18 spänn var i månaden på Patreon. Så skulle det... Men det är kanske ett orealistiskt ställt mål. Alltså, jag är ju inte... Nej, men eller så här. Podden från början var en idé som jag fick för att jag ville bara sysselsätta mig med någonting. Att jag själv har svårt att sova. Och nu har det blivit en större grej. Och nu har jag fått lite sug efter att kunna skapa liksom en plattform. Vem vet, kanske att man kunde utveckla det så att det kom fler tjänster i en. Att man kanske någon app eller någonting som var i samma stil liksom som det här lite lösa formatet. Men då behövs det in mer pengar. Så känner du att du kan och vill och orkar och har lust och har råd framför allt, så kan du skänka valfri summa. Antingen en gåva via Swish eller gå in och sponsra på Patreon. www.somnamedhenrik.com heter adressen dit du ska gå med alla de här funderingarna. Det där, just hemsidan är också en sån där plats som jag vill utöka. Jag hade ett experiment med en bot som jag byggde som man kunde berätta sina drömmar för i början. Tyvärr var det så att den var så klumpig eftersom jag inte är IT-ingenjör. Jag är ingen, vad säger man? Jag är ingen programmerare. Så jag lyckades inte göra en tillräckligt mångfacetterad robot. Utan det den gjorde var att den svarade, till exempel, det var en chatbot liksom, som man chattade med den då. Och det var i chatbot i mitt namn. Och då kunde man skriva så här, då kunde den säga, hej, vad heter du, sa roboten. Och då så skrev du, hej Henrik, jag heter Alicia. Och då trodde ju roboten att du hette, hej Henrik, jag heter Alicia. Så då skrev den, hej, hej Henrik, jag heter Alicia. Vad vill du göra? Och sen kom det olika alternativ. Det var mycket sånt som inte funkade så bra. Så tills den dagen kommer när jag kan bygga en, för jag skulle vilja liksom bygga en robot som dels kunde hjälpa en med om man ville typ sponsra podden och sådana där vanliga saker. Men också om man ville berätta en dröm så skulle man kunna komma in i en jättelång dialog med gåtfulla vinklingar och speglingar. Och, alltså jag skulle vilja att man på riktigt kunde komma långt in i en skum diskussion med en robot om sina drömmar. En drömtydarbot skulle jag vilja ha på min sajt. Och allt sånt där kostar pengar och då måste man bygga det större och sådär. Och jag kanske är helt orealistisk när jag tänker att det här skulle kunna växa och bli stort. Riktigt stort. Men jag kanske inte ens vill det. Men jag skulle åtminstone vilja kunna fantisera lite om framtiden. Jag ska ju prata i telefonen under hela det här avsnittet. Och så här låter det ju när man pratar i telefon. Jag ringer upp en person bara för liksom, ja, på måfå. 02 4. Jag ska inte säga numret högt för att då kanske du ringer det också. Bara för att höra vem det är. Hej. Ja, visst. Jag spelar in Somna med Henrik. Jag tänkte jag skulle ringa och bara så lyssnaren skulle få höra hur ett telefonsamtal på riktigt låter. Ja. Va? På fredag? Ja. Men då är det ju konsert på förmiddagen och sen efter... Gunnarsson. Men är hennes mormor där också då? Och pass... Ja, jag lägger på nu för nu tror jag lyssnarna har förstått. Hej då. Ja, ring Laura. Hej då. Laura, alltså vilken klippa. Alltså det var inte henne jag pratade med utan ring Laura. Alltså hon får ringa Laura istället. Jo, så här. Det är ju inte så kul att bara höra ena halvan av... Eller det kanske är precis det är förresten. Ja, men vet du vad? Vi ska göra det. Det här ska bli ett avsnitt om ett telefonsamtal. Ett jättelångt telefonsamtal. Där du bara hör ena änden av konversationen. Det tror jag på. Än att jag ska byta roll sådär. Okej. Okay. Så frågan är vem jag ska ringa då? Jag kommer inte att säga vem jag ringer. Utan... Efteråt så ska du få gissa, eller du får gissa när du vill, under tiden, vem det är som jag pratar med. Och så kan du skriva det på Somna med Henriks Facebookgrupp till exempel, eller någon annanstans. Eller på Instagram eller i dina egna sociala medier. Okej, nu ringer jag. 08... 784-0000. Det går fram signaler. Hallå, hej. Jag söker... Beep. Okej, tack. Går fram signaler. Hej. Hej, det är Henrik. Ringer jag olägligt? Okej. Okay. Nej, så jag tänkte bara att jag skulle fråga dig om när vi börjar, alltså när det börjar. Ja, okej, okay, vilken månad? Har ni haft möte om det? Okej. Okay. Ja. Men då skulle jag jättegärna vilja veta vad sades så. Okej, okay, så de är positiva. Okej. Okay. Och är det samma personer inblandade? Genomgående eller? För att vi kommer ju vara både ute och inne. Ja. Ja, vänta, ska jag bara säga en sak till lyssnaren. Jag inser nu att det här samtalet som jag pratar om nu, det kommer inte kunna ta en hel timme. Så jag kommer ringa fler efterhand. Så nu, det här är en person som du får gissa då. Eller vad det är för typ av... Förlåt, ja. Jo, men alltså... Jag tycker att det ska bli jätteroligt. Framförallt tycker jag att det ska bli kul, för vi kommer... Alltså, vi kommer ju att ha två projekt samtidigt då. Som... Ja, precis. Det blir jätteroligt. Då kanske jag har körkort också. Så kanske jag kan köra till jobbet. Ja, det vore ju jättekul. Ja. Ja, det kommer bli svettigt. Ja, men jag känner mig ändå ganska... Ja, det är roligt att det är två stycken... Kostymmässigt är det två stycken så otroligt olika jobb. Det ena är då i den där stora klunsen liksom. Och den andra är nästan motsatsen. Ja, okej. Okay. Men då vet jag datumen. Ja, vi hörs. Hej då. Ja, det där var ju pip som jag pratade med om. Pip. Och om du undrar vad pip är, så kan du slå i förkortningslexikonet. P-I-I-P. Det betyder privat, intelligent, intetsägande polis. Det är en sån. Det finns såna. Alltså privata och intelligenta, men ändå intetsägande poliser. De finns. Jag vet att det känns svårt att tro på. Jag vet att du är van vid de här dramatiska poliserna med stora teatrala gester. Stanna, skriker de med stora gester och yviga rörelser. Självcentrerade, narcissistiska, rusar runt och fladdrar med armarna. Och viftar med olika attiraljer. Skriker ofta i falsett och kommer kutande. Sådana poliser är du mer van vid, jag vet. Men det finns alltså den här lite intetsägande konstapeln som mest bara står stilla och... jag ska inte prata med en poliser, men har du tänkt på att ibland när man pratar med dörrvakter, alltså till krogar och sånt, i mina yngre år så var ju det en ganska stor del av mitt liv. Att jag stod i kö till olika krogar då. Och för att avgöra om jag var tillräckligt berömd för att bli insläppt. Vilket jag var ibland och ibland inte. Vilket gjorde att det skapade en slags perfekt storm av tvivel och osäkerhet. Vilket kanske var själva poängen. Det är roligt med ett system som verkligen... lider förtvivlat under trycket av den här skapade osäkerheten, men ändå så att säga bygger sin verksamhet på att skapandet av sagda osäkerhet. Ja, i alla fall det jag skulle säga då, att då just det här när man är vakt, man står i dörren till ett ställe och då så pratar man med folk, men man tittar aldrig på dem, utan man tittar runt omkring. Och det här är ju någon slags, det betyder ju då typ att det händer väldigt mycket, det kommer hot från alla håll. Det är ju det man vill signalera så att säga, eller det är ju det som blicken signalerar. Och jag kan förstå den här stirrande blicken klockan 4:30 på morgonen när alla vill komma in på det enda öppnat stället och så. Men den där, när man får den blicken klockan 16:17 på eftermiddagen av någon som står med en öronsnäcka och inte tittar på den, utan tittar gatan upp eller gatan ner. Hur många är ni? Det är en obegriplighet. Ja, i alla fall. Jag ska ringa upp en väktare. Vänta. Hallå? Hej. Jag bara frågar om det här med blicken. Det har jag inte med att göra, nej. Okej. Okay. Okej, okay, ursäkta. Okej, hej då. Hej. Jag ska inte hålla på och giddra med andra yrkesgrupper. Jag har aldrig vaktat någonting eller kontrollerat säkerheten någonstans. Jag har väl ingen aning om hur saker går till. Jag kan ju bara utifrån mitt lilla lilleputt-perspektiv betrakta saker så som genom ett filter, så som från ett avstånd så att säga. Okej, nu ska jag ringa upp Barbro Gren. Vänta ett ögonblick. 060 19. Hej Barbro, det är Henrik. Hej. Jo, det är bra. Hur mår du? Ja. Sen när då? Jaha, i fredags redan. Och hur länge ska du ha det då? Ja, men då ska du se att det kommer att läka jättesnabbt. Jo, men ja, du får låta bli att gå på det bara. Har du fått någon krycka eller något sånt? Okej. Du vet, när jag pratar med dig här nu, Barbro, så ritar jag små blommor och snirklar telefonsladden runt mina fingrar samtidigt. Ja, det här är ingen mobiltelefon. Jag pratar i en sån här gammaldags telefon med en snurrad sladd. Ja, och jag lägger mitt pekfinger i det här snurr... En lindad sladd. Vindad sladd. Ja, så jag lägger fingret i en av de här vindlingarna och sen så snurrar jag fingret motsols och lindar då in hela fingret i telefonsladd. Alltså som redan är lindad på ett sätt. Så egentligen är det bara att sticka in fingret i lindorna liksom. Men mitt finger är lite grövre, vilket gör att jag måste ju snurra med fingret och handen. Ja. Okej, hur mår Gösta då? Ja. Oj, så långt. När kommer han hem då? Okej. Vet du vad jag tycker är härligt när Gösta kommer hem så där från? Det är lukten. Alltså att det luktar skog av honom. Det luktar också tvåtaktsolja. Jag vet inte om det finns något som heter så. Alltså det luktar skoter. Det luktar som min gamla moped. Okej. Okay. Är Peder med honom då också? Är Peder med honom då också? Ja. Jag tänkte jag skulle fråga er. Vill ni komma och hälsa på oss till midsommar? Jag vet att vi är långt i förväg, men alltså jag tror kanske ändå att det är bättre att vi bestämmer sånt i god tid. För man vet ju mer hur det blir. Jo, men jag tänker det är bättre, för ni kan få bo hos oss. Jo. Ja, vad ska ni bo på hotell då, eller? Nej, men det är klart att ni ska bo på, det är klart att ni ska bo hos oss. Nej, men satt på undantag. Vad betyder ens det uttrycket? Nu är vi satta på undantag. Vad är det? Men bara för att inte ni får hjälpa till. Kan inte ni se det så här som att vi vill ge er någonting? Vi vill ge er någonting. Ja, men det finns ju massa barn som ni kan hänga med. Ja, det betyder jättemycket för dem. Ja, men att bli satt på undantag i alla fall. Jag förstår inte vad det betyder. Alltså det handlar om att bli satt någonstans. Det är ju att manipuleras i en riktning av en utomstående kraft, person, entitet, omständighet. Alltså att bli satt av någon någonstans är ju som att man vore en docka eller ett djur eller ett barn. Att bli satt på undantag antar jag då är någonting som handlar om att man blir fråntagen handlingskraft och makt. Och då sitter ni bara där. Tänker du då, vid köksbordet medan vi ilar och sliter. Vi behöver inte er längre, ni är satta på undantag. Alltså ni befinner er i ett undantagstillstånd. Jo, men kan du inte se det så här att ett undantagstillstånd behöver inte vara ett dåligt tillstånd. Ett undantagstillstånd kan ju vara, jag menar bara det faktum att ni kommer att hälsa på är ju ett undantagstillstånd. Eftersom ni ju vanligtvis inte är att hälsa på. Jag menar det vore väl skillnad om ni var att hälsa på oss varje dag. Eller ens en gång i veckan. Men det är klart att det är viktigare med att något tillstånd överhuvudtaget inträder. Du vill komma och så ska det vara business as usual. Nej, men jag förstår bara inte varför du inte bara kan... Ja, det är svårt att lära gamla hundar sitta, säger man. Ja, men ni har ju ingen hund. Så det behöver inte beröra er. Så här, ni kommer till oss, ni sätter er och samtalar, leker med barn och njuter av tillvaron och att ni inte har ansvaret. Du har haft ansvar i, hur gammal är du nu får jag fråga? 80 år. 95, oj. Du har haft ansvar i 95 år höll jag på att säga, men du har, ja, för även som liten fick du väl ta hand om. Hur många? Oj. Ja. Så att jag tycker gott att du kan. Ja, men varför måste allting vara som du är van hela tiden? Jag menar. Ja, men det kommer ändå inte att bli som du är van, därför du är någon annanstans. Om du vill att det ska vara som du är van vid, då får du vara kvar hemma. Så är det bara. Nu kommer ni till oss och så... Ja. Ja då. Du vet att det inte finns någonting som heter markeringar längre när man pratar telefon, va? Nej, det heter inte markeringar. Alltså det, vanligtvis är det ju bara fria samtal nu. Det ingår liksom i ditt abonnemang som du betalar. Okej. Ja, men titta på det då, så hörs vi sen. Okej. Jaha, det ska jag. Hälsa. Hej då. Ja, det där var Barbro. Och hon är ju då en gammal människa. Som av samtalet att döma inte vill bli satt på undantag. På ett sätt är det väl en fin egenskap. Att man inte vill bli... undanskuffad, undanskifflad. Men det går liksom i strid mot vad som är självbilden hos den där typen av människa. För samtidigt som hon vill ta all den där platsen så vill hon inte ta någon plats. Och samtidigt som hon de facto tar all den där platsen så vill hon inte vara i vägen. Det är väldigt svårt, det blir liksom ett intet tillstånd. Någon som tar en väldig massa plats. Alltså jag säger inte att det är negativt. Någon tar väldigt mycket plats men vill samtidigt inte ta den platsen. Det skapar som en perfekt storm av negationer som det inte går riktigt att ta sig ur. Det går inte att bräcka en sån bubbla av ett slags inverterad utlevning, så att säga. Det är det perfekta svarta hålet från vilkens händelsehorisont man aldrig återhämtar sig riktigt. Jag tror på att acceptera det faktum att det är som det är. Jag är den jag är. Du är den du är. Tillsammans så måste vi försöka skapa ett rum som blir vårt. Inte hålla på att ta hänsyn till varandras hela tiden. Det är för att om alla skulle ta 100% hänsyn till mitt rum så skulle jag liksom inte... Det är nästan ett större intrång än att komma in och vara sig själv, så att säga. Ja, nu har jag pratat i telefon så länge att nu har jag ett lock i örat. Aha, spännande. Med tanke på att jag faktiskt inte håller i en riktig telefonlur utan bara låtsas hela tiden. Okej, nu ska jag ringa en person som vi alla känner till mycket väl. Ring, ring. Ring, ring. Hej, det är Henrik Ståhl. Ja. Nej, jag har aldrig röstat på dig. Nej. Men det har ju varit svårt att undgå dig, så att säga. Du finns ju överallt då. Jo, jag har några frågor. Hur ser du på Sverige om 10 år? Nej, så här. Hur ser du Sverige om 10 år? Det ska jag formulera om frågan för att det är en... Ja, jag väntar. Förlåt. Hallå? Hallå? Förlåt, jag bara frågar. Varför ska jag vänta? Okej, men jag skulle bara vilja höra din åsikt. Ja, men det här är inte, det är bara jag och lyssnaren. Och lyssnaren ska sova, så det är ingen stor presskår som står med blocken och de små presslapparna i hatten och de gamla fotoblixtkamerorna beredda. Det är bara helt anspråkslöst en sömnpodd som vill veta hur du... Okej. Kan du åtminstone sätta på någon musik medan jag väntar? Ja, okej. Ja, nu kommer det musik här. Jag får vänta då på att den här personen ska återkomma. Det spelas en låt som heter Ingenting. Den går så här. Vad vore livet utan förget mig ej, ingenting. Vad vore livet utan jäger, ingenting. Vad vore livet utan tingeling, ingenting, ingenting, ingenting. Vad har hästar för färg på sina tänder egentligen? Alltså om man bara utifrån sin egen sanning och inte bara håller på att anpassa sig efter den här jävla PK-media. Förlåt mig. Jag står inte bakom den här texten. Hästars tänders färg är ju en väldigt laddad fråga. Nej. Absurt om man ringde till ett politiskt parti och i växeln fick en sån här aggressiv upphetsad rättshaveristisk sångtext om PK-media. Ja, det jag måste säga, parti, alltså oavsett parti på något vis, så tror jag inte att det vore på något vis att strunta i marknadsföringskanalernas tvistade spinnar, utan bara basunera ut någon slags allmän besvikelse och ilska. Det finns ju de som gör det, menar jag. Men kanske inte så där i en telefonkö. Ja, vem vet. Nu är du tillbaks, hör jag där på andra sidan luren. Jag hör hur du andas. Varför har du inte sagt någonting? Du har bara suttit och lyssnat på mig, eller? Okej. Okay. Så vad är svaret? Hur ser du Sverige om 10 år? Okej, jag säger högt vad du säger. Okej, det är en lista. Ja. 1. Fler vänner. Okej. Vad betyder det? Att du ska ha fler vänner. Ja, men det var inte dig det här handlade om. Ja. 2. Mer pengar på kontot. Ja, du pratar om dig själv där också, eller? 3. Hästars tänder ska ha korrekt färg. Ja, men förlåt mig, men nu måste jag bara... Får jag bara säga någonting om hästars tänder? De är väl gula, är de inte? Eller, jag menar, det finns väl inga hästar med så här skinande vita tänder? Är de inte lite gulaktiga, som människors tänder, typ? Eller har den någon annan ton? Blå? Vadå snurbe? Snurbe, är det väl ingen färg? Ja, det är en färg i din värld. I din sanning. Okej. Okay. Förlåt, men jag måste också ställa en annan fråga. Nej, du behöver inte konferera. Jag kan bara säga den. Svarar du inte så behöver du inte. Men alltså, finns det någon objektiv sanning, eller är all sanning subjektiv? Alltså, vad är egentligen sanning? Om vi nu ska bara prata om det när du säger att det är din sanning. Vad är egentligen sanning? Finns det överhuvudtaget någon sanning som är objektiv? Förstörs inte objektiviteten av att perspektivet varifrån objektiviteten betraktas ständigt är subjektiv? Alltså, så att så fort som ett tillstånd är obetraktat så är det ju åtminstone på partikelnivå allt samtidigt. Det är först när någonting interagerar med någonting annat och observeras, registreras, interagerar, så som det blir någonting. Alltså, så man kanske, du kanske har rätt i när du säger din sanning. På ett sätt är det väl kanske det ärligaste man kan säga. Därför att det är klart att det är din sanning. Det är det ju oavsett, menar jag. Du kommer ju inte från din egen subjektivitet. Även om du skulle berätta om någon annans sanning, så är det ju någon annans sanning utifrån hur du berättar den. Alltså när man ska förhålla sig objektiv, så är väl det egentligen en chimär, eftersom objektivitet, alltså riktig objektivitet, eliminerar själva faktumet. Det här var ju inte riktigt genomtänkta tankar, men skulle du kunna skriva under på det? Eftersom du pratar om din sanning hela tiden. Ja. Jag tycker att det är ett problematiskt uttryck när man säger din sanning, för det indikerar ju att man skulle kunna säga det om vad som helst. Alltså saker som vi behöver för att bibehålla en slags konsensus i världen. Ja, men vi ser ju exempel på det hela tiden. Att jorden är platt, till exempel, är vissa människors sanning, och det har de då rätt till att ha som sin sanning. Det problematiska blir ju när den sanningen gör anspråk på att vara den riktiga sanningen. Alltså när den börjar få realistiska konsekvenser i samhälle och politik och ideologi. Då blir det bekymmersamt då, eftersom vi är ganska många som tycker oss veta att jorden är rund. Och då uppstår inte bara en ideologisk teoretisk konflikt, utan i förlängningen drabbar ju det här högst praktiska saker. Låt säga att personer som trodde att världen är platt skulle få makt över någon typ av verksamhet. Till exempel flygtrafik. Hur skulle det påverka, menar jag? Rymdfart. Den skulle väl slopas förstås. Eller bara rikta in sig på saker som att hitta den här solen som bara hänger på någon lina där uppe. Eller, ja, förlåt, nu börjar jag prata igen. Jag har ju faktiskt självaste dig på telefonen. Okej. Fortsätt med listan, ja. Okej. 4. Rena lakan i sängen varje vecka. Du är för dålig på att byta ut dem. Ja. Så jag plötsligt har gått en månad och du har sovit i samma lakan hela tiden och lukten påminner lite grann om den man hittar hos sin pappas morbror som var 80 år gammal och aldrig tvättade kläderna men duschade själv regelbundet. Vilket resulterade i en lukt som du som barn tyckte var väldigt spännande, exotisk, men som vuxen påminner den lite grann om Nej, men du tänker dig en kropp som har så att säga sänt ut fysikaliska avlagringar i kostymen under 40 års tid. Själva kroppen har tvättats och tvagits och genomgått olika förändringar. Kostymen har bara samlats som en bank, en hud- och doftbank. Jag minns doften som väldigt tilltalande som liten. Som vuxen har jag ibland känt doften och erfarit att det inte är lika mysig och trevlig som den var när jag var liten. Men det finns två dofter som jag tycker fortfarande känns tilltalande. Det är den där doften. Och det beror ju på att jag fick känna den lukten som barn. Jag tycker inte att den är trevlig längre, men den väcker minnen som är starka och skarpa och harmoniska. Och sen också cigarettrök. Gärna utomhus i kyla. Det sitter ihop med min mormor som rökte gul blend med munstycke. Och det för mig är också harmoni, för hon rökte överallt. Och den doften omgärdade mig som liten när jag var med henne. Och det har ju problematiserats genom åren, det där rökandet nära barnen. Men fortfarande så är den här lukten, det luktar äventyr och spänning för att vi gjorde resor med mormor och morfar. Och lukten väcker känslan av nytt och fräscht och roligt och spännande. Det är ju egentligen, förlåt att jag bara babblar på här, men det är ju egentligen helt sagolikt vad lång tid det har gått sedan de där åren i barndomen. Det är ju liksom en helt annan människa. Ibland undrar jag om det finns kvar någonting litet ens. Det gör det ju. Men nej, det är svårt. Det är svårt att se ibland. Ibland när jag lyssnar på avsnitt av Somna med Henrik så kan jag känna att ja, där är han ju, just det. Men då känner jag mig mest beklämd att jag inte har kamouflerat det. Det är ju fel, det fattar jag ju. Det är ju jätterart. Men man känner sig lite ovärdig när jag märker att oj, där kom lilla Henrik fram. Ja, förlåt. 5. Kuddar också. Byta örngott på alla kuddar. En av mina kuddar har jag inte bytt örngott på sen förra valet. Oj. Det är ett örngott med Nalle Puh och tiger på. Som jag av outgrundlig anledning har behållit i skilsmässan. Och jag vet inte vem jag pratar om. Pratar med längre, det är för skilsmässa. Jag vet ingenting om någon skilsmässa. Men du sa det nu, så då är det väl så. Okej. Okay. Och sista nu då. Du får ta en sak till på listan. Skridskor till Lurkas. Lurkas är en hund som behöver lära sig åka skridskor. En liten lurvig pudel. Svart. Lurvig. Friserad pudel med aptit på livet och preferenser åt det ekvilibristiska hållet när det kommer till is. Jag brukar ställa mig vid iskanten och så tar jag tag i pudens lilla rumpa och så puttar jag pudeln framåt på isen med de 4 skridskorna fastspända vid de små delikata tassarna. Puttar pudeln framåt över isen. Isen gnistrar, stjärnhimlen skimrar. Jag har också skridskor och åker bakom pudens rumpa, stödjande smig på dess bakdel. Och pudeln blir i realiteten en sån där pingvin som små barn har när de åker skridskor på ishallar. Jag har ännu inte lärt mig det fast jag är en till åren kommen person. Och så plötsligt känner jag att nu är min pudel, eller min pudel, redo. Så jag släpper pudeln och pudeln glider över isen och snurrar stel så som en plasthund och tittar upp på stjärnhimlen som i korrespondens med pudelns rotation på isen vrider sig i motsatt riktning och stjärnornas positionering i hundens, pudelns lilla öga skimrar som en sanningssägarkarta, en livskarta om du så vill, över pudelns val i livet, pudelns val och icke-val. Pudeln brinner inombords och jag vet att nu är pudeln redo att bli Sveriges statsminister. Tack ska du ha för att du ringde. Nej, det var jag som ringde, men i alla fall, hej då. Jag kopplade på honom på högtalartelefon där. Okej. Nu ska jag ringa upp en fenomenalt trevlig häxa. Det går fram signaler. De låter inte som vanliga tut utan de låter som gastkramande, isande skrik. Jaha, numret har ingen abonnent. Okej. Jag ringer det här numret då, det är mobilen. Ja, kolla, det gick fram. Samma typ av signaler dock. Ja, hej, det är Henrik Ståhl. Jag ringer från podcasten Somna med Henrik och jag undrar om du skulle vilja ställa upp på en intervju fast man bara hör ena halvan av samtalet, det vill säga min halva. Titta alltid i döda vinkeln innan du svänger vänster på en landsväg. Glöm aldrig det, för då kuggar du direkt. Alltså jag ville bara säga det om det skulle vara så att någon lyssnar. Okej. Okay. Så, hej. Du är en häxa. Stämmer det? Och hur är det att vara en häxa? Jag skriver upp här samtidigt. Kul, men jobbigt. Okej. Okay. Vad är det bästa med att vara en häxa? Jag skriver upp. Flyga på kvast. Okej. Okay. Vad är det sämsta med att vara en häxa? Katen får diarré. Alltså på kvasten. Ja, det är ju jättejobbigt. Alltså, medan ni flyger. Ja, det är jättejobbigt. Ja. Okej. Okay. Jag fortsätter. Har häxor en pappa och mamma? Eller är det två mammor eller två pappor? Eller är häxor föräldralösa från födseln? Häxor föds ur ägg. Aha. Så ni har aldrig träffat några utav era föräldrar? Nej. Så här är det. När en häxa är en liten häxkyckling, så sitter häxkycklingen inne i ägget och då börjar häxnäsan att växa. Som ni vet så har häxor långa spetsiga näsor med vårtor på. Då börjar de växa där inne i ägget. Näsan punkterar skalet och det är det första som kommer ut. Sen när näsan har kommit ut genom skalet så puttas, då tippar ägget över. Och med hjälp av näsan som en slags stavhoppsstav, så slungar sig häxkycklingarna in i varandra så skalet spricker. Och det är därför man säger häxblandning. Det är alltså en blandning av olika häxor som har kolliderat och ligger i en härva av äggskal, blödande näsor och överdimensionerade aptiter på livet och att förtrolla folk till grodor med mera. Okej, okay. Vad är din favorittrollformel? Att förvandla folk till grodor. Okej, okay. Vad är farligast med att vara en häxa? Att fastna med näsan i dörren. Ja. Det måste ligga i paritet med katten får diarré på kvasten när ni är ute och flyger. Får jag fråga, vad gör man om katten får diarré på kvasten när ni är ute och flyger? Alltså finns det någon så här, till att börja med, är det vanligt? Ja, om katten har ätit dålig mat så blir det ibland så att den blir dålig. Inte för att den är höjdrädd eller rädd för kvastar eller så, men det finns någonting lite tvångsbenäget på en kvast. Man kan liksom inte göra så mycket. Om du behöver gå på toa, ja, då får du helt enkelt bara gå. Du kan inte hoppa av kvasten. Det finns ofta väldigt begränsat med landningsplatser för häxor. Det är bara att bita ihop och hålla sig tills man kommer fram, men det kan dröja länge eftersom man ibland flyger över hav långa sträckor. Och då, det är ju för övrigt fett obekvämt att sitta på en kvast. Alltså, när man ser häxor på film och tv och så, eller läser om dem i böcker och så ser man ju dem sitta där. Men då ser man ju inte själva gravitationens verkan. Tänk dig att sitta gränsle över en tunn, smal pinne. Alltså, det är ju omöjligt att hålla balansen på den. Det är ju ingenting som bär upp, liksom. Den befinner sig ju praktiskt taget mellan skinkorna på en, liksom. Så sitter man på den och det är inte som att man flyger själv och kvasten flyger med, utan det är ju kvasten som bär upp en. Kvasten är ju farkosten, så att säga. Så att sitta på en kvast är ju som att, med motsvarande, tänk dig bara en kvast som sitter på en flaggstång högt uppe i luften. Med hjälp av en stollift så får du skjuts upp till själva kvastskaftet som sitter fast på flaggstången. Sen sjunker stolliften ner och du kliver över på den här lilla smala pinnen. Och där ska du sen hålla dig fast medan gravitationen och vädret och vinden sliter i din kropp och vill putta ner dig därifrån. Och hur gör man när man svänger? Alltså det måste ju vara otroligt svårt att också med att greppa greppa, få grepp om kvasten eftersom man håller i samma linje, så att säga. Det finns inget vertikalt man kan hålla tag i, som ett styre till exempel, utan man håller ju framför sig, får jag förmoda, med händerna ovanför varann, så att säga, framför varann, den ena handen framför den andra. Det innebär ju att om man till exempel skulle glida lite åt ett håll, då finns ju ingenting mer än handkraften, alltså din greppstyrka, som kan förhindra att du glider under kvasten. Det måste ju hända hela tiden med häxor. Och vad händer då om katten får diarré? Katter är ju bättre på att balansera på smala grejer. De har klor också som kan hjälpa dem. Men hur går det till om katten plötsligt defekerar på kvasten samtidigt som han åker? Hur fort åker en kvast? 800-900 km i timman. Oj! Och då ska man då balansera en defekerande katt av defekationen, glidiga händer och en häxhatt i 900 km i timmen. Det låter inte så särskilt behagligt. Alltså det låter som ett litet helvete, om uttrycket ursäktas mig. Alltså jag tänker att det måste ju vara väldigt påfrestande sätt att resa. Jag har ju en cykel som har en motor på sig som ibland kommer upp i 25 km i timmen. Och det är ju då, speciellt när det är kallt ute, ganska jobbigt för ansiktet. Det blåser kallt i ansiktet. Det måste ju vara en kyla som, det åker ju lika fort som ett jetplan. Jag ifrågasätter lämpligheten av att resa på nämnda vis. Är det någon bra idé verkligen? Okej. Okay. Ja, vi ska få anledning att återkomma till det här. Men först ska jag ta och ringa upp en trollkar också. Mm. Häng kvar, jag tar på andra linjen här. Hej trollkaren Trollkarsson. Jag heter Henrik och jag ringer från podcasten Somna med Henrik. Hallå? Nej, det är inte du som ska somna. Jag bara... Okej. Okay. Hallå? Ja. Trollkaren somnade, för han uppfattade som att det var jag som skulle somna. Men just den här trollkaren, han brukar flyga på en... han flyger på en matta, en flygande matta. Han bara stryker med fingret över mattkanten, mattfransen, och säger vart han vill åka. Och så flyger mattan dit. Och här skulle jag också vilja höja ett varningens finger. Moderna uppgifter gör gällande att en flygande matta kan åka i... ja, åtminstone ljudets hastighet. Det är 2000 kilometer. Nej, det är 150 miljoner kilometer i... Nej, jag vet inte. Hur snabbt är ljudets hastighet? Är det... Jag har ingen telefon här så jag kan inte googla. Ljudets hastighet är... 150 meter i sekunden. Eller jag vet inte. I alla fall väldigt fort. Hur står sig en fladdrig pyjamasklädd morgonrocksförsedd man med toppig hatt med stjärnor på och ett helskägg, försvarligt helskägg i ljudets hastighet på en matta utan några attribut att hålla tag i? Får jag fråga, hallå, ja, nu har han vaknat här. Får jag fråga, är mattan stel? Eller beter den sig som en riktig matta, alltså helt mjuk, alltså bildar sig som en liten grop där du sitter? Eller är den som en, har den muskler? Alltså kan den hålla sig, om du sätter dig på en flygande matta på marken, då är det ju marken som så att säga gör mattan stabil. Men vad händer om, vad händer om du lyfter? Om mattan lyfter, då bildas det som en liten påse i mitten där du ligger då, tryckt ändå, för att du omges på alla sidor av matt hål. Eller är det så som man ser på bilderna i populärkulturen, att mattan på något vis bibehåller sin markliggande struktur även i luften? Om så är fallet undrar jag, hur går det till? Alltså, är det muskler i mattan som gör att, att den spjärnar emot? Eller är det någon typ av sån här formbart sån här, som finns i madrasser som formar sig efter kroppen? Är det någonting sånt liksom? De är ganska tunna, de här flygande mattorna. Jag har aldrig sett någon madrass som är som, eller madrass, jag har aldrig sett en matta som är tjock liksom. Utan det är ju väldigt tunna mattor med fransar och ornament. Och så, dels det, vad är det för material, hur agerar den i luften? Och sen, för jag förstår ju att det inte är så här flygmatta, och så lyfter den, och så är det som en liten kokong med trollkar under själva mattan. Alltså det är en liten påse. Så himla ovärdigt att flyga. Jag kan tänka mig i och för sig bekvämare än alternativet. Att sitta då på den här plana ytan, susandes fram i ljudets hastighet. Det är ju en finns det kanske så någon slags bubbla, en magisk bubbla runt omkring som vecklar ut sig i takt med att ni flyger fortare och fortare, så att du inte känner något vindmotstånd alls. Och vad i så fall, var kommer den bubblan ifrån? Finns det någon, är det en mekanisk grej? Alltså är det en maskin? Eller är det bara helt och hållet magi? Och då undrar jag, vad ska du ens med mattan till? Alltså vore det inte bekvämare att typ ha en stol av luft och sen bubbla runt omkring och susa fram? Eller ännu mer en säng av luft? Varför måste du blanda in mattan, menar jag? Nej, jag tänker utgå från att mattan, precis som kvasten, är ett föremål som kan flyga. Du skulle inte kunna flyga på till exempel ett brunnslock eller en snowboard. Utan det måste vara en matta, och det är mattan som är magisk. Alltså är det du som är objektet som är placerat på mattan, och alltså måste hålla dig fast för kung och fosterland när den då får upp farten. Jag tänker att den måste ju vara väldigt mjuk i rörelserna. Är det du som kontrollerar det lite grann som man släpper upp kopplingen på en bil? Eller är det liksom att plötsligt så bara åker den, och då är det, vill det till att du håller fast dig. Och då undrar jag, vad håller du fast dig i? Mattkanten kanske du skulle kunna säga. Men hur då? Alltså då betyder det att mattan måste vara helt stel. För att annars så skulle du ju... Jag har sett på en del bilder faktiskt att... trollkaren eller vem det nu är som flyger på mattan håller sig fast och liksom drar upp mattkanten över sig som en bog på en båt. Alltså fast flat. Är det någonting med det? Alltså är det, dras den, alltså kan du, ja, men vad är det då som hindrar att du inte drar hela mattan över dig och så säga vänder ut och in på hela ekipaget när den mattan accelererar? Är det så att bara framdelen av mattan är porös och lättformbar, medan den delen du sitter på är då som, vad heter såna här madrasser? Skum som formar sig efter kroppen typ. Ja. Ja, tack. Nu måste jag gå tillbaka till häxan här, för hon har väntat jättelänge. Ja, du sover ju ändå hela tiden. Här var han bara en bluff. Han var en telefonsvarare som sa att han vaknade. Hallå, häxan. 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 Hon har lagt på.